Gott att se er. Ni sitter så långt bak. Jag tänkte idag tala om andens gåvor och församlingen. Eller man skulle kunna säga nådens gåvor och Kristi kropp. Nådens gåvor och Kristi kropp. I slutet på 60-talet så kom Jesusfolket till Sverige. Det var ungdomar med hippies, tror jag de kallades. Vi fascinerades av deras stil. Jag var i övre tonåren då och drogs med utav Jesusväckelsen också. Och gick omkring med knappar på bröstet, stod Jesus på. Och vi var ute på gatorna och sjöng, vittnade och berättade om Jesus på ett enkelt sätt. Och det här gjorde mycket i Sverige. Betydde mycket för den ungdomsväckelse som blev i samband med det här. I slutet på 60-talet så kom också den karismatiska väckelsen, eller kanske i början på 70-talet. Som en följd av det skulle jag kunna säga. Och där drogs vi också med. Och här har vi en bild på några ungdomar som drabbas av den karismatiska väckelsen. Ni kan ju gissa vem som är jag i den bilden. Jag har bytt hårfärg sedan dess, kan jag säga. Vi var ett gäng ungdomar som står här, som åkte ifrån vår församling på Donsö upp på en konferens uppe i Rättvik och upplevde andens förnyelse och andens uppfyllelse och andens gåvor på ett speciellt sätt. Och det gjorde någonting med oss. Och den här väckelsen ledde till att många liksom engagerade sig i olika uppgifter. Det blev, och nu skulle jag vilja visa er en hållning som sedan dess har varit en viktig hållning, åtminstone för mig. Och jag tror också att den är ganska biblisk, den hållningen. Den är så här. Först är det så här. Gud, du är mitt enda hopp. Jag sträcker mig mot dig. Utan dig är jag ingenting. Jag behöver dig. Och sen är det så här. Det här vill jag dela med mig till andra människor. Jag ska inte be er göra den här övningen, men ni kan ju ta med den när ni går härifrån. Alltså, så här, det är Kristuslivet. Anden gör det med oss. Anden pekar på Jesus, på Gud. Men det stannar inte där. Jag vill ge det vidare till andra. Och det blir ett engagemang för den här världen. Och det blir ett svar på den bön som Jesus lärde oss att be. Låt ditt rike komma. Så vill Gud använda oss. Det här innebar att vi engagerade oss i olika saker. Och jag kommer att säga att utan den här upplevelsen, den här riktningen för mitt liv, så hade jag ju inte stått här idag och förkunnat och predikat. Jag minns Oswald Smith, den store kanadensiske missionsteologen som kom till Philadelphia, Örebro. Och jag var med på ett möte där och han utmanade till överlåtelse, till tjänst för den här världen. Och jag minns strömmen av människor som där överlämnade sig och jag var en bland dem. Jag vill gå dit du kallar. Och i detta finns vi som församling. Gud har valt oss. Han vill använda oss, han vill bruka oss. Gud valde inte en organisationsmodell, en demokratimodell heller, utan han valde en organism. När han sa att jag vill genom församlingen, en kropp, jag vill forma en kropp som gestaltar det Gud vill i den här världen. Jag kommer att läsa ett par texter i som jag kommer att återkomma till i den här predikan. Och de texterna är från Johannes evangeliet, det 15 kapitlet. Och det finns biblar om ni vill följa med i det. Johannes 15 och så första Korinthierbrevet 12. Johannes 15 talar om vinstocken. Jag är vinstocken och ni är grenarna, säger Jesus. Och i första Korinthierbrevet 12 talas om att församlingen är Kristi kropp. Och här kommer det biblar att delas ut. Så är ni med. Och när vi, jag har sagt någon gång här förut att ett bra sätt att läsa Bibeln, när du läser en text, så är det att ställa några frågor till den texten. Och den första frågan det är, vad är de goda nyheterna i den här texten? Alltså, vad är evangelium i den här texten? Det är en bra fråga att ställa och titta efter det. Och den andra frågan det är, vad är trösten i den här texten? Vad är det för tröst jag får? Eller för ord till mig som bygger upp, som tröstar mig, som håller mig uppe? Och den tredje frågan det är, vad är inbjudan i den här texten? Alltså, vad utmanas jag till i den här texten? Så de tre frågorna kommer jag att utgå ifrån i predikan. Det är helt enligt ÖTHs regler, tre punkter och en avslutning. Evangelium i de här texterna, det är ju att Gud vill att ditt liv ska blomstra. Jag är vinträdet eller vinstocken och ni är grenarna, säger Jesus i Johannes 15. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar att så att den bär mer frukt. Alltså, Gud vill att ditt liv ska blomstra. Gud är inte den som liksom bara ser dina fel och misstag. Han vill dig väl. Han vill dig gott. Tänk på det när du ser blomsterprakten idag. Vi sjöng O store Gud. Och påminnes om den rikedom som vi upplever. Så vill Gud med oss. Han vill att ditt liv ska ge frukt åt andra människor. Att det ska bli en god eftersmak omkring ditt liv. Sån är Gud. Och jag vet inte vilken bild du har utav Gud, men den bilden är väldigt avgörande för ditt sätt att leva, ditt sätt att agera, ditt sätt att möta andra människor. Därför att Gud vill att alla människor ska blomstra. Gud vill att alla människor ska leva i hans gemenskap. Och kanske du tänker, men jag kan inget, betyder inget, är inget att räkna med, jag är till ingen nytta. Men Gud tänker inte så. Och Jesus tänker inte så om dig. Och den Gud, det Gud vill ge oss i form av gåvor och frukter, det är ingen belöning för lång och trofast tjänst. Det är heller ingen guldmedalj för att jag vann 50 meter frisim på OS. Alltså det ligger inte på det sättet. Det handlar inte om det, utan det är nådegåvor Gud vill ge. Nådens frukter. Det är inte ett resultat av gott uppförande. Eller att du bett mycket, offrat mycket, varit en god kristen. Det heter nådegåvor. Och Gud vill att ditt liv ska blomstra. Och nådegåvorna är inget självändamål, utan det är medel för att bygga upp kroppen, Kristus, församlingen, och för att Guds rike ska växa. Så andens gåvor, som det talas om i första Korintherbrevet 12, eller andens frukter som Jesus visar på i Johannes 15 och som också står i Galaterbrevet 5 om andens frukter, de spelas aldrig ut mot varandra. Lyssna till exempel på de frukter som uppräknas i Galaterbrevet 5. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Det är Jesu hjärta som visas där. Hans personlighet, hans karaktär. Det är andens verk i oss. Vågar vi släppa fram de frukterna? Ja, Gud, låt det ske i mitt liv. Det finns ju, Paulus säger i första Korintherbrevet, sök också de andliga gåvorna. Och det finns åtminstone tre sådana här listor med gåvor i Nya Testamentet. Det är i Romarbrevet 12, det är i första Korintherbrevet 12 och det är i Efesierbrevet 4. Och när man lägger samman de här listorna så ser vi att flera, någon gåva eller några gåvor räknas upp ett par gånger. Och jag tror inte man ska liksom säga att det här är that's it på något sätt, utan det här är ett exempel på de gåvor som finns. Gud är för mångfald, det finns många fler. Och när man läser Nya Testamentet så ser man att det finns andra gåvor som inte omnämns i de här listorna som också finns med. Till exempel celibatets gåva som Paulus talar om. Det är också en gåva, säger han. Och när man ser det i Romarbrevet så handlar det om profet, om tjänandets gåva, om undervisningens gåva, tröstens gåva, förmaningens gåva. Gåvan att frikostigt dela med sig är en sån gåva. Och jag brukar säga, det är sällan jag hör någon be om den, men den finns där också. Gåvan att frikostigt dela med sig. Tänk om den fick genomslag i församlingen. Vara nitisk som ledare. Visa barmhärtighet. Det är också en gåva. Och i första Korintherbrevet talas om vishetens gåva, kunskapens gåva, trons gåva, helandet, alltså att göra helbrägdagörelse, undren, att utföra under, profetians gåva, urskiljningens gåva, tungotal och tolkning utav tungotal. Och i Efesierbrevet 4 talas om apostlar, profeter, förkunnar, herdar och lärare. Mera de här tjänstegåvorna som finns. Så gåvorna och frukterna, det är Guds svar på den här bönen om att Guds rike ska komma. Så ger han generöst ut sina gåvor till oss. Och kanske en av de, ja, kanske inte den viktigaste, men en viktig fråga är ju, sök de andliga gåvorna, eller vet du om vad som är din gåva? Och sen är det också det att Gud kallar oss som vi är med vår unika personlighet. Alltså den Gud som har skapat oss, det är också han som kallar oss och ger oss gåvor. Det kombineras, det går i harmoni med varandra. Den personlighet vi har fått att utföra olika saker, att vara på sin plats på olika sätt. Där vill Gud använda oss. Det är samma Gud som har skapat oss, som kallar oss till tjänst och som ger oss gåvor. Så det här är evangelium i de här texterna. att Gud vill att våra liv ska blomstra med gåvor, med frukter, med tjänster, med uppdrag för hans rikes skull. Vad är då trösten i de här texterna? Jo, det är ju Jesus i oss, eller Kristus lever i mig. Det är ju en nyckelord i, om jag räknar rätt i den här texten i Johannes 15, så talas det, så omnämns det åtminstone 11-12 gånger i den här korta texten som talar om vinstocken och grenarna. I mig, säger Jesus. Det är ju en sak att veta att Gud alltid är med oss och att Jesus alltid är med oss. Men Jesus säger någonting mer, att han finns i oss, eller vi lever i honom. Och jag minns hur viktigt detta var för mig när jag kämpade med det här att utföra tjänst eller att bli så att säga belönad för vad jag gör. Alltså det här med krav och sånt som man ofta förknippar med att vara en kristen. Jag måste leva på ett visst sätt. Då blev den här texten väldigt avgörande för mig. Och i den gamla översättningen så, jag är vinträdet och ni är grenarna. Jesus säger att han är alltihop. Han säger inte att jag är stammen och ni är grenarna. Han säger att jag är alltihop. Och det är ju samma tanke i 1 Korinthierbrevet 12, där han talar om kroppen med olika lemmar. Om jag slår mig på tummen så säger jag ju inte att nu har tummen väldigt ont. Utan jag säger jag har ont. Det finns en identifikation. En enhet. En kropp. Och det kommer ju ett uttryck i nattvarden som vi ska fira sen. Vi är en kropp. Vi äter av samma bröd. Vi delar samma liv i Kristus. Jesus är med oss och Jesus är i oss. Vilken hemlighet och vilken rikedom. Moder Teresa fick en gång frågan om hur hon ber. Och så svarar hon, jag är tyst och lyssnar. Och så kom följdfrågan, men vad säger Gud då? Ja, han är också tyst och lyssnar. Och så säger hon, be mig aldrig förklara detta, för det kan jag inte. Och det är ju det som är hemligheten. Kristus i oss. Be mig inte förklara det. Det är en rikedom. Paulus säger i Romarbrevet, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och i Galaterbrevet 2:20, jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Det är som den här scenen där Alfred och Emil sitter på bryggan. Du och jag, Emil. Du och jag. Och det är den relationen Gud vill leda oss in i och öppna våra ögon för. Det här grekiska ordet för tro är intressant. Nu ska jag inte ta någon grekisk. Jag hade tvätten den veckan när grekiskan var. Men det här ordet tro, det är ett vanligt grekiskt ord. Men när de kristna började använda det här ordet tro så la man till en preposition. Och den prepositionen var eis, E-I-S, som betyder in i eller överlåtelse åt. Och då är inte tron bara ett församthållande, utan tron är ju en relation. En nära gemenskap med den vi tror på. Det är mer än bara att det ska omfattas med vårt förstånd. Det är att gå ett steg till. Och dit vill anden leda oss. Jag brukar säga att ro eller tro stavas ro bakom ett kors. Så ser ordet ut. Det är ett kors och så står det ro. Tro. Ta inte emot utan ta inte i utan ta emot. Och då skulle jag säga till dig idag, och det kanske är ett ord som jag har fått inför den här dagen också. Din tro duger. Jag möter det så ofta idag. Jag har så lite tro. Men din tro duger. Jesus är hos dig. Det handlar inte om att du ska kunna Bibeln utan till. Det handlar inte om att du med ditt förstånd ska begripa allt. Utan det är något, det ligger på ett annat plan. Anden vill leda dig in i den nära gemenskapen med Jesus. Var gren i mig. Vad är då inbjudan i den här texten? Jo, bli kvar i Jesus. Han säger ju det i Johannes 15. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han mycket frukt. Och liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Och mitt bud är detta, ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och så kommer de här andens frukterna i Galaterbrevet 5 också. Alltså bli kvar i Jesu kärlek. Håll mina bud, säger han. Vad betyder det? Jo, längta, ge frukten vidare, älska varandra. Det handlar om praktiker, att hitta sin kammare, som Jesus säger. Gå in i din kammare och be det fördolda. Hur ser din kammare ut? Har du hittat den? Lämna inte, utan stå kvar. Och det kanske allra bästa sättet att utöva att bli kvar i Jesus, det är att dela gemenskapen med andra som tror. Överge inte din församlingsgemenskap, talas det om. Jag tror det är i Hebreerbrevet. Utan bli kvar i det. Stå kvar. Och när jag inte orkar tro så får andra tro för mig. Och när jag inte orkar bära så bär andra mig i förbön och omtanke. Det är hela idén med församlingen. För att vi ska kunna bära frukt och vara hans redskap. Lev i visionen om församlingens unika roll i Guds tanke och plan. Andens gåvor är till för att bygga upp församlingen. De är inte till för min egen skull som någon slags medaljer för lång och trogen tjänst. Utan det är för att bygga upp församlingen. Och så finns vi här som församling. Denna församling som bildades 1897. Här i Åbytorp. Och allt sedan 1897 så har det funnits nya generationer och nya människor som burit den här visionen vidare. Att dela evangeliet i sin tid. Och nu är vi de som i en tid som denna får bära den här visionen vidare. Själva kyrkobyggnaden har ju förändrats som ni vet. Det såg inte ut så här från början. Även om de var väldigt frimodiga, de som grundade församlingen. Man beslöt att bygga ett missionshus här några år efter bildandet. Och de köpte en tomt för 250 kronor. Det är tro. Och här finns vi idag. Men det är inte byggnaden som är församlingen. Utan det är vi. Kristi kropp. Det är människor som bär visionen vidare. till sin tid och de utmaningar och behov som finns idag. Och därför så är det så viktigt med omvärldsanalys. Vad är det för behov vi ser? Ja, idag talas det om ensamhet, isolering. Och då är en församling någonting som sticker ut. Vadå? Varför ska vi ägna tid åt varandra när vi kan vara för oss själva? Och därför att vi tror på den idén och den visionen som Gud hade med en församling. Gud vill att hans vishet och mångfald i och genom församlingen ska bli kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Vilken hisnande tanke! Och vi tillsammans gestaltar ju någonting som en gång ska nå sin fulländning. Alltså redan nu när vi samlas här idag och när miljoner människor runt omkring i vår värld samlas idag till gudstjänst, då gestaltar ju vi någonting som beskrivs som en vision i Uppenbarelseboken av en stor skara som ingen kan räkna. Utav alla folk och stammar och språk och tungomål. Så sträck på er, ni är profeter allihop. Vi gestaltar profetiskt någonting som ligger i framtiden. Men redan nu smakar vi det. Vi sjunger i en gammal sång, hur ljuvligt det är att mötas på väg till Jerusalem. En återlös syskonskara när ensamma vandrar hem. Alla de som tillhör Jesus tillhör de som tillhör Jesus. Den var minnesversen till nästa vecka. Alla de som tillhör Jesus tillhör alla de som tillhör Jesus. Jag kan inte säga, jag har inget med det att göra. Vi hör ihop. Och därför så är all form av splittring och delning, det är av djävulen som kallas för diabolos, den som sliter isär. Och hur gestaltar vi enheten? Alltså vi är mer än bara en intresseförening. Vi är någonting mycket större. Vi gestaltar Guds rike, Guds tanke med den här världen. Och då kan naturen få vara en sån inspirationskälla i all dess mångfald, i all dess rikedom. Så vill Gud låta oss som människor, församling, Kristi kropp, trädet få vara det som blomstrar. Så låt andens frukter få smaka genom dig. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Låt det få komma ur ditt liv. Jag brukar säga ibland på begravningar som vi är med om. Den mannen eller den kvinnan lämnade en god eftersmak efter sig. Det smakade gott. Och må det få sägas om oss allihop. Och låt det få vara ryktet om oss som församling, som Kristi kropp. Som vinstocken som ger skörd. Det luktar så gott, det smakar så gott. Ryktet är det goda, inte det negativa. Och så får vi tillsammans idag dela det som är liksom det yttersta tecknet på det jag försökt säga, nämligen brödet och vinet som vi delar, nattvarden. Dess mysterium är stort. Jag får säga som Moder Teresa, be mig inte förklara det, jag kan det inte. Vilken tanke, vilken rikedom vi har fått i nattvarden. Att vi delar tillsammans. Och vi sa här innan att vi har en station idag. Därför att det är bra att stå i kö och bulta lite på varandra och hälsa på varandra och känna riktigt fysiskt att vi hör ihop. Vi delar samma liv. Och så glöm inte det här. Och det här. Det är hållningen. Som Kristi kropp och som enskilda, var vi än finns. Nu Andreas får du leda oss i en sång och så går vi över till nattvardsfirande.